Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Ola Skogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Idag välkomnar vi Daniela Nyström att semesterprata för oss. Välkommen Daniela. Med denna Eurovisionsvinnarsångaren från 1982, En bisschen Frieden med sångerskan Nicole, vill jag inleda mitt semesterprat som handlar om min livsresa som började i slutet på 60-talet i Berlin. Jag, ett Berlinbarn. Min tvillingssyster Martina och jag hade nyligen fyllt 5 år och det var strax efter jul. Vi satt lika klädda på varsin skotsk rutig resväska. En glänsande axelväska fint hängandes på sidan
och nallen under armen. Snart skulle vi iväg. Iväg på vår första Berlinbarnresa som skulle ta oss till England. Jag minns när vi kom till Berlins största busscentral och känslan att se så otroligt många barn i olika åldrar som också skulle åka på denna resa, som jag eller vi. Vi ropades upp och därefter fick vi ett paketsnöre med en blekgul eller kanske grå kartonglapp runt halsen. På ena sidan stod mina uppgifter med namn, adress och telefonnummer. Och vände man på lappen så fanns där uppgifterna på vart jag skulle hamna. Mina föräldrar fick en likadan med sig hem. Sedan placerades vi i bussar. Bussen tog oss till Kiel och därifrån skulle resan gå vidare med båt. Jag minns inget från avskedet utan bara glädjen att få resa. Konstigt att minnas detta så tydligt när saker som händer nu eller de senaste åren försvinner i ett töcken av svårigheter och sjukdomar. Men vi var på väg. Efter båtturen blev det tåg till London där det på perrongen stod väldigt många människor som kommit för att hämta någon av oss. Även ett nytt språk mötte oss. För inte var vi vana vid engelska språket. I Tyskland dubbas allt. Verkligen allt. Där stod jag nu i vagnens dörröppning. Och någon tog tag i mitt snöre som jag hade runt halsen för att ropa ut mitt namn. Och jag antog att man frågade efter familjen som skulle ta emot mig. Här skildes min syster och jag åt. Hon skulle någon annanstans. Och jag hamnade i Birmingham. Vad minns jag sen? Jo, jag minns att mamman i familjen försökte få mig att känna mig hemma och välkommen. Hemma öppnade hon en stor låda som var fylld med Barbie-dockor, leksaker och målarsaker. Sedan kom jag också ihåg att jag tog familjens kettcar. Någon kanske känner igen namnet. Det var en sån där bil man trampade i och som liknade en racerbil. Och sedan körde jag runt kvarteret. Hittade ett bageri där det fanns färgglada rispuffar i fönstret. Parkerade och gick in. Pekade på en påse och visade på något sätt att jag ville ha just den. Jag tror jag hade ett små tyska pfennige i byxfickan som jag la fram. Och sedan gick jag ut igen, stolt och med en påse rispuffar. Senare visade det sig att ägaren ringt till min familj och berättat om mitt kavata besök. Man visste nog i området att ett Berlinbarn fanns i familjen. Vi gick sen tillbaka dit tillsammans och mamman betalade påsen med riktiga mynt. 3 månader var jag där och jag lärde mig engelska perfekt. Hemresan och träffen med min syster minns jag inte. Men jag kom ihåg att Martina, min syster, bara kunde engelska. Tyskan hade hon glömt helt på dessa 3 månader. Och hon verkade ha hört ordet beer väldigt ofta. Berlinbarn, min första resa som ett sådant. Men inte den sista. Vad passar då inte bättre än att spela musik av en stor kompositör och tonsättare från Storbritannien, John Rutter. Hans musik sjungs av körer i hela världen och många utgåvor finns även för både diskantröster, alltså barnröster som inte kommit i målbrottet än, samt för blandad kör och många gånger även för musikerensembler. Lyssna och njut av All Things Bright and Beautiful.
Ich lese Flammen.
Berlinbarn, vad är det egentligen? Hur uppstod det? Så här står det i Wikipedia. Berlinbarn kallades de barn som under 1947 till 1993 bjöds in från svåra förhållanden i Berlin att tillbringa en tid hos en familj i Sverige eller Norge. Flera organisationer deltog i de nordiska länderna. De flesta religiösa. Enbart Berlinbarnhjälpen förmedlade plats för 50 000 barn under åren 1956 till 1993. De flesta familjerna talade inte tyska, vilket medförde att många Berlinbarn lärde sig tala ett skandinaviskt språk. I Tyskland var det främst det socialdemokratiska partiet under Willy Brandt som var starkt engagerad och möjliggjorde resorna för de så kallade Berlinbarnen. Detta var inte så konstigt eftersom Willy Brandt hade mycket starka minnen från sin tid i Sverige och Norge under kriget. Förutom Sverige och Norge fick Berlinbarnen sedan även komma till Nederländerna, Storbritannien, Österrike och Schweiz. Om man reste påsklovet var man oftast borta 3 veckor. Och sommarlovet 4 till 6 veckor. Så var det vid alla resor. Men yngre barn som ännu inte börjat skolan, vilket man oftast gjorde det året man fyllde 7 år. De kunde stanna från jul till efter påsk eller påsk till efter sommaren. I och med murens uppförande blev det bara barn från Västberlin som kunde åka. Inte förrän Berlins och Tysklands återförening 1990 ställdes verksamheten in och 1993 upphörde Berlins senat med sitt stöd till verksamheten. De 3 åren däremellan fick även barn från Gamla Öst möjlighet att åka och de behövde resorna många gånger bättre än västbarnen som ju ändå hade andra möjligheter att komma iväg. För att få åka som Berlinbarn före 1990 var man tvungen att uppfylla vissa kriterier. Familjen som hade det tufft, barn på barnhem, barn med särskilda behov, exempelvis sjukdom, med mera. Mina föräldrar var unga. Mamma är född 48 och flydde med sin mamma över till väst 58. Och pappa var född 36 och kom från Dresden och hade inte haft ett enkelt liv innan han träffade min mor. De gifte sig 65 och fick 4 barn innan min mamma hade fyllt 21 år. Och det var tufft för dem. Pappa var dykare men fick oftast ta extra arbete för att försörja familjen. Eftersom Berlinbarnresorna var ekonomiskt stötta så behövde föräldrarna oftast inte betala någonting. Jag nämnde att Berlinbarnhjälpen upphörde 1993. Men det är först efter sommaren. Så 1993 var även det året som jag och min dåvarande man själv bjöd in ett Berlinbarn till oss över sommaren. Det var min kusin Saga som även hade varit på vårt bröllop året innan och nu var 6 år som fick komma till oss. Nu hade även reglerna ändrats så att någon i värdfamiljen var tvungen att kunna tala tyska och det uppfyllde vi ju rätt bra. Denna gång fick jag även möjlighet till att bli en så kallad begleitperson, medföljare, alltså en vuxen som följde med under resan för att hämta och även lämna barnen. Att se hur det gick till från den andra sidan, alltså utifrån att vara vuxen, var väldigt intressant. De tyska medföljande som var socialarbetare rökte och levde sitt eget liv. Och barnen tydde sig gärna till oss svenska vuxna. Så minns jag att det var även när jag var på resorna. Tillbaka till mina resor. Nu hade jag varit i Storbritannien. Men den luften var inte direkt bättre för mig som hade problem med astma. Så mina föräldrar ansökte om ett nytt resmål. Vart nästa resa gick får ni veta efter lite musik. Nu får ni lyssna till en annorlunda version av sången Over the Rainbow med Israel Kamakavi Vole.
High above the chimney top, that's where you
nästa resa gick till Nederländerna, Holland, och det var sommar. Nu skulle vi åka tåg hela vägen och det var sommar när vi första gången samlades på perrongen, Berlin Zoologische Garten. Även denna gång var min syster med. Hon skulle dock inte till samma plats som jag, men kunde åka i samma vagn. Jag hade lite hemlängtan, men fick snabbt tröst av övriga kamrater i tåget. Det var för övrigt ett medvetet val mina föräldrar gjorde, att låta oss vara i olika familjer. Vi behövde komma ifrån varandra, bli mer självständiga, och därför såg de till att vi kom till olika värdfamiljer. Här var vi nog rätt långt ifrån varandra, men jag minns att hennes familj var ute och reste mycket och att de hade båt. Att vi skulle träffas under vår resa till detta lilla land var inte så lätt. Och jag minns egentligen bara ett besök jag gjort hos Martina. Och det var några resor senare, när hon dessutom hade bytt till en annan familj. Jag hade alltid samma familj. Och i denna fanns två barn, varav en mycket äldre och den andra tjejen kanske ett eller två år äldre än jag. Jag tror att jag trivdes rätt bra. De hade en liten bakgård och det fanns små trånga gränder att springa i. Väldigt bra när man vill leka kurragömma till exempel. Sedan minns jag att de hade en jättefin affär i närheten med allt möjligt, exempelvis brevpapper, pennor, spel och lite godis. Men var man sugen på pommes med majonnäs så gick man ett kvarter till. Jag kom att åka till Deventer 8 gånger. Jag hade besökt skolan, kunde gå handla själv, försvara mig mot retande pojkar och faktiskt prata holländska och läsa det utan problem. Rätt häftigt så här i efterhand att tänka på. Jag hittade alltid snabbt kompisar och lärde mig nya traditioner. Efter och under resorna lärde jag mig att uppskatta de olika länders nationaldräkter och helst ville även jag äga en. Riktiga holländska träskor köpte jag i alla fall. Jag var även mycket intresserad av deras sånger och musik och köpte gärna med mig hem sångböcker och skivor och kassettband. Nu är det dags för nästa sång, Mitt sommarlov med Anita Hegeland.
Thank you.
Sången Mitt sommarlov med Anita Hegeland gillades inte bara i de nordiska länderna, utan hon slog igenom stort med sin sång även i Tyskland. Ett par veckor innan påsken 1974, medan vi flickor hade åkt iväg på en av de många barnkurorterna som fanns, denna gång till Bad Reichenhall, vilket bara det är en historia för sig. Då fick min ena bror Christian möjligheten att åka som Berlinbarn för första gången. Och den resan gick till Sverige. Inte vart som helst heller, utan ända upp till Junosuando, Lautakoski, mellan Gällivare och Pajala. Och eftersom han ännu inte börjat skolan fick han tillåtelse att vara kvar ända till efter sommaren. Det var ju inte så bara att åka så långt upp i norr. Ingen hade till exempel talat om att det behövdes rejält med varma kläder, inklusive skor med mera. Men hans värdfamilj löste det. Det var överhuvudtaget inte mycket information som mina föräldrar fick, mer än adressen. Och inte fanns det Google Maps då, eller internet. Nu, auf Wiedersehen Holland! Denna sommar var sista sommaren som vi tillbringade vårt lov där. När vi kom hem väntade vi alla på att få återse Christian igen. Det var bara ett par dagar kvar till skolstarten, så när min bror kom hem kände vi nästan inte igen honom. Brunbränd, långhårig och talade bara svenska. Det var så vackert. Vackra ord. Skola, potatis, sommar. Det var ord som jag minns speciellt. Hur som helst, det verkade så vackert och fint, så vi övriga tre också bad om att få åka till Sverige. Sagt och gjort. Mina föräldrar anmälde oss till att få åka till Sverige istället. Påsken 1975 åkte Christian upp igen. Vi var på nästa kurort till Sylt vid Nordsjön. Men inför sommaren det året hade vi fått platser i Sverige, alla fyra syskon. Vilken glädje! Christian, som var född 67, blev återinbjuden till Lautakoski. Sven, min yngste bror, som är född 69, och Martina, min tvillingssyster, de hamnade i varsin familj i Eskilstuna. Och jag skulle åka till Bjästa. Örnsköldsvik. Fram med kartan och leta rätt på de ställen. En karta säger inte alltid så mycket, men vi såg att landet var långt och att vi var på rejäla avstånd från varandra. Nu fick mina föräldrar lämna oss vid tre olika vagnar eftersom vi skulle till tre olika områden. Inte heller inför denna resa visste vi hur länge vi skulle åka innan vi var framme. Tur att mamma var bra på matsäck. Pannkakor, korv, mackor, nybakade kakor, olika drycker men aldrig läsk och mycket godis. Men resan kändes lång. Genom de barnen som åkt tidigare lärde man snabbt känna och veta olika tricks för att kunna vara lite friare och gå mellan vagnarna istället för att sitta i sin kupé. Men även jag hade från Hollandresorna lärt mig en hel del. Bland annat att låta pappa skicka in min resväska genom fönstret till kupén där jag var. Och så hade jag alltid kudde och filt med också. De svenska vuxna var snällare och fanns hos oss mycket mer än de tyska. Och om det så gällde att trösta barn med hemlängtan eller bara att sitta ner bland oss en stund och berätta om Sverige. Vi hade vanliga sittvagnar och inför natten kom de vuxna och la resväskorna på golvet mellan sätena så vi kunde ligga skavfötters och sova. Det var för övrigt anledningen till att jag ville ha min resväska i min kupé. Jag ville ju ha koll. Det var spännande med nattåg till Sverige för vi skulle åka färja och de rutinerade visste att hålla sig vaken och be om att få gå på toa när tåget åkt på färjan. För då fick man stiga av tåget och i grupper gå upp på färjan. Många passade på att köpa något gott också. I Malmö var vissa framme, medan vi fick vänta många timmar och oftast gick vi då på promenad med hela vår grupp innan tåget tog oss vidare till Stockholm. Väl i Stockholm fick vi vänta igen och då i stora vänthallen som nog på den tiden kallades damrummet. Nu skulle det bli nattåg igen, men denna gång liggvagnar. Tidigt på morgonen i Mellansel kopplades Öviksvagnen av och vi inväntade ett lok som skulle ta oss in till Örnsköldsviks station. Ja, det var så några år. Vi kunde oftast ligga och sova upp mot 3 timmar till innan det var dags att plocka ihop allt. Väl framme i Örnsköldsvik upprepades proceduren med att bli uppropad och man skulle få träffa sin värdfamilj för första gången. Denna gång kom jag ihåg bilresan från tågstationen till Bjästa mycket väl. Familjen hade 2 flickor, Ann och Mona. Och först långt senare fick jag veta att de var fosterhemsplacerade där. Värdfamiljen hade en gård i Bjästa kärn med en lekstuga och en lagård, fast inga andra djur än hund och katt. Och hunden var jag väldigt rädd för. Jag tror att mitt första ord jag lärde mig, förutom tack och hej, var ordet cykla. Värdmamman frågade om jag kunde cykla och ritade en cykel på ett papper. Visst kunde jag det. Och nu får vi ut på cykeltur. Jag lekte mest med grannflickan Britt som var nästan lika gammal som jag och Ann. Ja, de två gick till och med i samma klass. Även Mona tyckte jag mycket om att vara med. Hon var en årgång äldre än jag, alltså 64. Och så fanns en tjej till i närheten som heter Rita. Och jag tror hon var ungefär lika gammal som Mona, eller kanske till och med ett par år äldre. Tillsammans hade vi roligt med picknickar, utklädningar, bad och hästar. Det var då jag började gilla hästar och gör det ännu. Fast numera är islandshästar. Sommaren gick fort och jag visste att jag absolut ville komma tillbaka. Tillbaka till den vackra naturen och mina värdsystrar Ann och Mona. Som jag faktiskt fortfarande har kontakt med och är så glad för det. Familjen hade en sommarstuga i Sidensjötrakten. Där vi var en hel del. Och därifrån vandrade vi ofta till 4H-gården som låg cirka 3 kilometer därifrån. Och vi kunde rida, ta hand om kaniner och katter. Eller så gick vi till badplatsen. Redan påsken året efter åkte jag tillbaka dit. Men inte själv. Nu hade familjen fått veta att jag har en tvillingssyster och då bjöd de in henne med. Det var väl inte optimalt för jag fick ofta hemlängtan då. Men det gick. Detta pianostycke, Sagé, av och även spelad av David Foster, har en speciell plats i mitt liv. Inte från den tiden, utan långt senare. Jag heter Daniela Nyström och är er semesterpratare idag i Radio Nola Skogs. Och jag berättar om mina resor och upplevelser som Berlinbarn. Sommaren 76 fick Martina och jag åka till Steiermark i Österrike istället. Värdfamiljen i Sverige kunde på grund av sjukdom inte ta emot oss. Egentligen var Martina och jag placerade en bra bit ifrån varandra. Men någon av de vuxna bytte min och en annan flickas skylt så att vi åtminstone skulle hamna i samma ort. Och familjen som skulle ta emot oss hade bara valt kille eller tjej och cirka ålder. Det var för övrigt många som tyckte att vi borde vara tillsammans eller åtminstone nära varandra. Men så här i efterhand förstår jag mina föräldrar. Men denna gång lyckades bytet och jag hamnade på en bondgård i Gråsvillfärsdorf och Martina på en vinodling uppe på berget Hernberg. Det var cirka 2 kilometer att gå i uppförsbacke. Och jag trivdes bra i den lilla byn och djuren och Martina på vinodlingen dit jag gärna gick på besök. Och då sjöng vi för gästerna. Mitt mål var att tjäna in pengar så att jag kunde köpa en egen dirndl, alltså österrikisk folkdräkt. Påsken året efter, alltså 77, åkte vi till Sverige igen. Och då hade deras fosterhemsplacerade flickor Ann och Mona flyttat tillbaka till sitt hem, vilket jag tyckte var väldigt tråkigt. Under de första dagarna fick vi dock flytta till Nordmaling eftersom värdmamman blev sjuk igen. Familjen som vi kom till var fin och hade 2 små pojkar. Mamman var också ursprungligen ett Berlinbarn som adopterades av sin svenska familj i Västersel som ligger mellan Bjästa och Sidensjö och redan som liten. Och det var även hennes fosterfamilj som organiserade resorna för vårt område. Det var Arthur och Kerstin Eriksson. Och Arthur var även med på min första resa till Sverige. Jag minns hur han lekte med oss och gick och fick oss att skratta mitt i all spänning. Efter denna gång åkte vi på somrarna till Österrike och påsk till Sverige. Och nu åkte Martina till Nordmaling medan jag var i Bjästa. Tiden gick och så kom påsken 1979. Denna gång fick jag ta med mig min kusin Sascha som då var 6 år. Familjen hade flyttat till sitt tredje ställe sedan jag börjat åka till dem. Och de hade även köpt en ny stuga i Kornsjö. Och den var fin och låg högt uppe på ett berg. Så hej vad det gick undan att åka kälke eller madrass nerför. När det efter 3 veckor var dags för hemfärden frågade jag om jag inte kunde få stanna. Jag ville gå i svensk skola. Jag hade tidigare fått följa med både Ann och Britt till deras klass. Även besökt Mona som gick 2 årskurser över. Och jag tyckte väldigt mycket om skolmiljön. Att man sa du, att man fick lunch och så mycket mer. Och sedan gillade jag Sverige och naturen helt enkelt. Språket gick så där. Jag var ju aldrig tillräckligt länge här. Så det blev mest några ord och fraser som jag hann lära mig. I alla fall åkte Sascha och jag hem. Iförda en ny svensk toppluva och en ny Sverigetröja. Hemma tänkte jag ofta på Sverige och min önskan att få gå i svensk skola och vara med mina svenska kompisar. I Berlin gick jag nu i årskurs 8. Ja, jag började i årskurs 1 när jag var 5 år. Och så även min syster. Så vi var alltså alltid 2 år yngre än övriga. Alltid yngst och alltid minst. Och det var tufft för mig i den nya skolan. Inte första året, men sen i årskurs 8. För då blev jag mobbad av 2 tjejer i klassen över oss. Vi gick i en mycket stor skola med 8 paralleller och man gick där från årskurs 7 till 10. Visst fanns det vuxna, men ungdomar är smarta. Det var en ny sorts skola som kallades Gesamtschule. Istället för att som brukligt var att placeras i Haupt, Real eller Gymnasium, beroende på hur bra betyg man hade, så fick vi ansöka om att gå i en samlingsskola där man först efter 10:e klass avgjorde om man kunde fortsätta 3 år till för att få gymnasieavslutning och ta abitur, som liknade den gamla studenten med många slutprov. Jag genomförde alltså mitt 8:e skolår och sedan flyttade jag. Eller som jag ibland tänker, flydde jag. Hur kunde jag, eller hur kunde mina föräldrar tillåta detta? När brevet kom från min värdfamilj, där de frågade om jag kunde få stanna där som jag önskat, var det inte så lätt att svara på den frågan. Men mina föräldrar var positiva och berättade att de själva också haft möjligheten att bo någon annanstans under några år för att gå i skolan, samt för att läget i Berlin då fortfarande var rätt svårt. De gjorde en ansökan och efter flera samtal med barnavårdsnämnden fick jag klartecken. Så den 13 juni 1979 gick tåget mot Sverige igen. Alla skulle på sommarlov. Men för mig skulle ett nytt liv börja nu.
Natten går mot dag.
Tack Stefan Nilsson som skrivit Gabriellas sång, som betyder mycket för mig. Och vilken inlevelse och röst, Helene Sjöholm. Sången finns med i filmen Så som i himmelen, som är absolut värdefull att se. Vad har det fört med sig? Vad har det betytt att i så unga år åka hit och dit till främmande länder, kulturer, språk med mera? Det finns i allt både positiva och negativa saker. Jag kan sammanfatta många saker i orden duktig, ansvarsfull, anpassande, målmedveten. Samtliga ord ger i första hand en positiv bild. Men vad mer betyder de egentligen? Hur bra är det att som barn lyssna av omgivningen för att passa in istället för att få vara den man är? Att vara snäll, alla till lags för att bli återinbjuden. Eller senare som tonåring fortsätta lyssna av, vara till lags, vara duktig för att det är så familjen lärt känna mig och troligen förväntar sig att jag ska vara. För inte tror jag att de skulle ha räknat med att den snälla, söta, gulliga Daniela skulle behöva testa gränser, testa sin identitet och våga växa. Under åren jag reste var detta inget problem. Jag var ännu för ung för att se och tänka på konsekvenser. Resorna betyder mycket och jag är tacksam över erfarenheterna, både de positiva och negativa. Det är när jag väl flyttade som egentligen det medvetna resan började. Tonåring, ny skola, nya kompisar och ett nytt liv. Det finns personer som betyder mycket för att jag klarat denna nystart i ett annat land, här i Örnsköldsvik eller Bjästa. Karin Salin, dåvarande rektor vid skolan, hon såg mig, frågade mig vilken klass jag skulle vilja gå och lyssnade. Birgit Backlund, min första svenska klassförståndare, som ringde hem flera gånger i veckan för att kolla hur jag trivdes och om jag behövde hjälp. Att jag förstod allt. Eller min fina musiklärare Sten Sjölander, som snabbt såg mitt musikintresse och lät mig få spela fiol och så småningom även tramporgel, som jag alltid drömt om. Och så har vi familjen Elvinsson, pastor inom EFS i Bjästa, som tog hand om mig och fick mig att känna mig hemma hos dem och vara som en stora syster åt deras barn. De har alltid betytt mycket för mig och blivit som min extra familj. Jag är oändligt tacksam för att jag fått möjligheterna att göra dessa resor och i slutändan även fått stanna här i Sverige trots att jag bara var dryga 13 år då. Att jag fått gå i skolan och till slut även bli svensk medborgare den 17 oktober 1984. Och språket? Jo, det första jag målmedvetet bestämde mig för var att det inte skulle höras att jag var invandrare eller tysk. Jag stod framför spegeln och övade uttal. Och då främst vokalerna Y och Ö, där man använder helt andra muskler än i tyska språket. Och sedan läste jag och framförallt sjöng. Jag började i en barnkör och senare även tonårskör. Efter 2 månader i Sverige kunde jag svenska nästintill perfekt. Det var några enstaka ljud som tog tid att träna upp, exempelvis de olika ljuden, stjärna eller kärna. Sedan siffran 27 som jag hade jättejobbigt med. Men i det stora så var jag svensk och kände mig som svensk när jag behärskade språket. Nu kommer en sång som jag har speciella minnen ifrån och jag önskar att ni som lyssnar tar till i texten och budskapet. En sång till modet av och med Mikael Wiehe.
Här är en sång till modet. Den är till alla dem som vågar tro på morgondagen, fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Det kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt, till alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Här är en sång till modet, hos de som vågar sig, som inte låter tysta sig, men säger som det är. Till alla som bygger broar, till alla som släpper in, till de som tror att människan kan göra det hon vill. Här är en sång till alla som vägrar att ge upp, till de som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet, den är från mig till dig, liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sverige. Yes, land.
Till alla er som kommer från ett annat land och kämpar med språket, ge inte upp. Var modiga. Och sjunga är inte så dumt faktiskt. Då kan man lära sig vilket språk som helst. Ja, nästan. Även om man börjar från början inte förstår vad man sjunger om. Tack alla som hjälpt mig genom åren i mot och medvind. Men utan allt detta i bagaget hade jag inte heller varit där jag är nu. Även om nuet inte är vad jag tänkt mig. Tack för mig och ta hand om varandra. Nu som avslutning en hyllning till vår vackra höga kust, skriven av Stefan Nilsson och framförd av Anna Stadling. Jubelsången. Ett stort tack och fortsatt många fina dagar önskar dagens semesterpratare Daniela Nyström.
Känner du vinden som drar genom bygden? Ser du hur forsen leker igen? Solstrålen går som en smekning längs ryggen. Än nu är det sommar, min älskade vän. Hör du hur lommen ropar i fjärran? Hör du regnet viskar en sång? Hör du när gruset knastrar från kärran som dras av en farmor som dansat en gång? Ro över vatten, ljus i natten, sommar då allting känns tydligt och klart. Tystnaden kallar, sus mellan tallar, en jublande känsla så underbart. Doften jag minns den från barndomens dagar, lukten från skogen, från myr och från sjö, från blommande fält och från grönskande hagar, från stjärnklara nätter och gnistrande snö. Blodet mitt brusar likt dånande vatten, brusar av kärlek till livet jag fått. Himlar som lyser som eld under natten och gyllene dagar som skiftar i blått. Barfota står jag i älven som strömmar, nynnar en bortglömd sång utan ord. Kraftfulla är mina urgamla drömmar som sjungits av alla som levt på vår jord. Ro över vatten, ljus i natten, sommar då allting känns tydligt och klart. Tystnaden kallar, sus mellan kallar, en jublande känsla så underbar.